Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu i Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla 10 avsnitt av säsong 9 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är att vara medlem i Hare Krishna, om röster från de döda, att sitta i häkte som oskyldig och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. En följd av att man separerar från sina barns mamma eller pappa är ofta att man får träffa sina barn varannan vecka. Omkring 30% av de barn som inte bor med båda sina föräldrar växlar boende enligt siffror från Statistiska centralbyrån. I det här avsnittet pratar vi med Elisabeth som vill nyansera bilden av hur det är att vara mamma varannan vecka. Det kan faktiskt vara något som berikar livet enligt henne.
Ja, men man kan passa på, och jag som student, jag passar på att jobba extra de veckorna. Jag passar på att plugga. Jag kan sitta uppe på nätterna. Man blir mer som den man var innan man fick barn på ett sätt.
Vi pratar också om skilsmässor och separationer med Maria Farm, KBT-psykolog och psykoterapeut.
Småbarnsår, man har jobbat, parat med det, man har kompromissat hela tiden både med sig själv och med relationen och liksom fått, ja, det här som vi ibland kallar livspusslet om man så vill. Alltså att det, och plötsligt en dag så känner man att det är ganska långt till sin partner.
Ja, alltså jag tror ju att min uppväxt med min pappa, som jag försökte få han att se mig hela mitt liv tills han gick bort när jag var 15.
Elisabeth är uppvuxen i en liten idyllisk by utanför Skellefteå. Hon och hennes kompisar leker i skogen, bland djur och spelar fotboll. Men efter sin pappas otrohetsaffär skiljer sig föräldrarna och hon bor framförallt hos sin mamma. Det ska lämna kvar en känsla av att ha blivit bortvald av sin pappa. Något som också kommer påverka hennes framtida kärleksrelationer.
Så jag tror ju att det satte kanske sina spår i mig, i mina val av pojkvänner under min tonår och tidiga 20 år. Att jag valde kanske att bli ihop med killar som var lite ouppnåeliga, lite svåra, lite som jag ville på något sätt kanske förändra, eller att jag ville bli bekräftad. Och jag vet att jag förändrar mig väldigt mycket beroende på vem jag var tillsammans med. Ja, men den här killen, han gillar hiphop, då gillar jag också hiphop. Den här killen, han gillar house, ja men nu börjar jag gå ut på houseklubbar. Att det var mycket sådär att jag liksom bara letade efter någon som jag kanske inte riktigt ville hitta någon som jag kunde duga för att jag kände att jag inte gjorde det för mig själv kanske, och så. På så sätt. Men sen träffade jag barnens pappa när jag var 24. Och då, han var, eller är, annorlunda från alla andra jag har träffat. Fast ändå ha som en del av alla i sig på något sätt.
Det är under en utekväll i Umeå som Elisabeth möter sina barns pappa för första gången. Han har långt hår, skägg och väldigt snälla ögon. Han berättar att han gillar hårdrock. De ska fortsätta sin konversation på nätet och inleder så småningom en distansrelation. Hon bor i Göteborg och han i Umeå.
Väldigt lugn, väldigt jordad, väldigt rolig. Men ändå kanske lite sådär, om man får säga, tråkig. Alltså en vanlig snubbe på något sätt. Hade inte så kontroversiella åsikter. Vi tyckte väldigt mycket likadant. Allt var verkligen som vi passade ihop på papper. Han var en sån där som alla, eller är en sån som alla tycker om. En sån som när jag hade träffat han så sa väldigt många att äntligen, nu har du kommit ner på marken. Nu har någon har hittat någon som kan ta med dig och få dig att hitta ro. Vilket kanske också bidrog ganska snabbt till att jag också satte han i den mallen. Att han var den som gjorde mig bra. Inte att jag var bra själv, utan kanske att det är han som gör. Det är han som gör mig bra. Nu är det godkänt. Alla tycker att det här är ett bra förhållande. Det är så här det ska vara. Och nu ska jag bara följa normen.
Så småningom flyttar hon upp till Umeå och de blir sambos. Efter 4 år gifter de sig.
Vi fyller år samma dag, mitten av juli, jag och barnens pappa. Så vi tänkte att vi lägger bröllopet så nära vår födelsedag som möjligt.
Bröllopet äger rum i mitten av sommaren. Det är en tropisk värme, 28 grader, och det blir aldrig mörkt.
Folk gick ut och hade med sig metspö eller fiskespön i bilarna. Så på kvällen gick någon ut och fiska på där vid en å som fanns vid festlokalen. Det var så varmt så att baren, folk pallade inte dricka i baren för det var så varmt. Det var verkligen så här en fantastisk kväll som aldrig tog slut. Det var en jättefint bröllop.
Efter bröllopet började de tänka på att skaffa barn. Något som egentligen aldrig varit en självklarhet för Elisabeth.
Men så där, jag har aldrig känt den där barnlängtan. Och jag tror mycket, om man får säga så, att jag skaffade eller valde att skaffa barn för mest mycket för hans skull. För att ja, men han ville ha barn och jag tänkte att han kommer att bli världens bästa pappa. Jag kan inte vara den som gör att han inte får bli det. Och återigen där att ja, men jag tänkte att det är så här livet ska vara. Man ska gifta sig, man ska ha barn. Och nu kör vi. Så att vi började försöka när jag var kring... Jag kanske var 30 när vi började försöka få barn. Och sen kom den resan.
De får först ett sent missfall i vecka 21 med tvillingar.
Det var två tjejer som tyvärr inte klarade sig. Så det var ju, det gjorde ju dels att vi blev ju helt förstörda. Det var, fick genomgå en förlossning och allt som följde efter. Och sen så blev det som att vi, målet var att nu har vi förlorat två, nu måste vi ha två. Lite så kändes det. Så att vårt förhållande tog nog en ganska kraftig smäll där. Och att det blev mest fokus på att vi måste få de här två barnen för att då kanske vi blir hela igen.
De får sitt första barn i januari 2015 och andra i mars 2017. Hon kämpar med mammarollen och känner sig inte som en naturlig mamma. Medan hennes man faller in i rollen som pappa snabbt. Han är avslappnad, inte lika orolig och klagar inte.
Det blev som mer och mer att han tog grejerna som kanske var mest, som barnet kanske tyckte var jobbigast eller sådär. Sen så kan jag väl så här i efterhand tänka att jag kan ha drabbats av någon sorts förlossningsdepression eller sådär. Men det är ingenting jag tänkte på då. Det blev mycket så att ja, men han var mycket mer cool med att vara själv med dem. Läggar båda barnen själv. Jag kände bara hela tiden att men jag klarar inte. Det går inte. Jag var väldigt, väldigt mycket, alltså orolig, stressad och kanske också i grunden inte helt lycklig i förhållandet. Men det förtogs ju, den verkliga anledningen förtogs ju av småbarnskaoset på något sätt också.
Att just småbarnsåren sliter på relationen är inte ovanligt. Vi pratar med Maria Farm, KBT-psykolog och psykoterapeut, om varför par vänder sig till henne.
Så det finns ju förmodligen ingen säker statistik på detta. Men om jag går till liksom par som kommer eller individer som kommer till mig, till mottagningen, så tycker jag ju att en vanlig, och som jag hör från kollegor och sådär, är ju att en vanlig orsak är att man liksom har kommit långt bort från varandra, så att säga, känslomässigt. Att det, och ofta kan ju de orsakerna vara liksom en pålagring av saker i vardagen, verkligen. Att det har varit småbarnsår, man har jobbat parat med det, man har kompromissat hela tiden, både med sig själv och med relationen, och liksom fått, ja, det här som vi ibland kallar livspusslet, om man så vill. Alltså att det, att, och plötsligt en dag så känner man att det är ganska långt till sin partner. Och det tycker jag, det är ett vanligt skäl i sig, så att säga, att man inte riktigt hittar tillbaka till varandra, eller inte vill hitta tillbaka till varandra, man inte riktigt känner igen varandra. Man har inte kvar de här varma känslorna, man kan inte heller riktigt återväcka dem. Men i det skedet också så är det ju inte så ovanligt att det då också händer ytterligare något. Så jag tänker att det där ofta är grogrunden till det som sen då kan bli att, ja, en partner träffar en annan, eller det finns en sexuell otrohet med i bilden. Eller, men det kan faktiskt också vara att man får så pass stora konflikter kring viktiga teman som man liksom inte lyckas lösa. Hur man vill leva livet, hur man, ja, vad man vill göra helt enkelt. Alltså vad man prioriterar. Och då är den där grogrunden liksom finns där redan.
Och jag kände också att jag höjde upp honom hela tiden. Och väldigt många runt omkring mig har också gjort det. Det är lätt i det här samhället att män höjs. Är de pappalediga, då är de jättebra papper. Börjar mamma jobba, då får man frågor om, saknar du inte ditt barn? Så att han var verkligen, eller är verkligen, som en superpappa och en supermänniska. Så att, ja, han är en sån här person som alla har bara gott att säga om. Och jag, även jag, som sagt, jag tänkte hela tiden att vad bra att mina barn i alla fall har en bra förälder. Så den dynamiken i förhållandet, och den var ju bara från mig. Det var jag som höjde honom. Han höjde ju mig, men det funkade inte för mig. Jag kunde inte ta åt mig. Men jag tror att omedvetet, så utan att han tänkte på det, så hamnade han också över mig. För att jag kanske sjönk mer och mer själv. Så det blev svårt att, måste man säga, upprätthålla förhållandet. Det var svårt att leva en vardag. Allt blev jobbigt.
Det leder fram till att hon tar initiativ till skilsmässa. Barnen har nu hunnit bli 2 och 4, varav hennes äldsta son är autistisk och har en intellektuell funktionsnedsättning. De bestämmer sig för att göra en testvecka för att se hur det skulle kunna fungera med separata liv.
Där vi inte berättar för någon, utan vi sa att vi testar en vecka och lever som att vi har tagit beslutet att vi har separerat. Och bara kolla hur det känns. För han var ju första dagen i chock, för att han kände att det här hade jag inte räknat med. Medan jag hade förberett mig i månader. Så den här veckan när vi testade gjorde ganska mycket för han. För att då landade väldigt mycket i honom. Och han insåg att det här var våran lösning. För det är ju så himla lätt att gå och blunda för sanningen också. Men han insåg att det här är lösningen. Och efter den där veckan hade han beställt skilsmässopapper. Så det gick väldigt, väldigt lätt för oss. Sen bodde vi tillsammans i 2 månader innan jag fick lägenheten, och det gick också jättebra.
Vad kan man ge för råd till föräldrar som nyligen separerat? Vi hör Maria Farm igen.
Så man träffar barnen halvtid, som det är för de flesta, men man fortsätter ju vara förälder på heltid, tänker jag. Alltså att vi måste se på vårt föräldraskap som fortsatt lika viktigt och att vi kan finnas där på ett sätt fortsatt i en gemenskap så att säga, med den andra föräldern även om vi inte bor ihop och även om vi kanske går in i en ny relation. Men det kommer ju alltid vara med den personen som du har de här barnen och de kommer relatera till er som mina föräldrar så att säga. Så kommer ni liksom alltid vara föräldrarna. Och det är viktigt att förstå tycker jag, att för i barnens huvud så finns fortfarande en slags enhet kring det. Och sen allt eftersom åren går och sådär och barnen blir äldre så visst så kommer kanske bonusföräldrar eller bonussyskon också vara mycket viktiga personer eller man liksom, det blir lite nya konstellationer. Men det, jag menar, och en dag kanske ni blir mor eller farföräldrar ihop och det blir också en ny situation. Så att det får man så att säga inse att även om vi kanske är på varandra nu eller väldigt besvikna eller vad det nu är och det kanske är starka känslor så kommer ju faktiskt med tiden även de här känslorna gå över. Och då kommer vi vara väldigt stolta över om vi har lyckats hålla i att men det här har vi fortfarande tillsammans. Och det behöver vi känna respekt inför och vi liksom behöver vara ödmjuka inför det. Och vi behöver verkligen, här är en situation där man väldigt svartvitt och enkelt kan säga att här finns det en eller några personers behov som är viktigare än de andra. Och det är barnen. Det är liksom bara så. Det är inte ofta man som psykolog skriver vissa saker så här, i helt i sten. Men här vill jag nog göra det. Här är det barnens behov som gäller. Så att man måste samarbeta kring dem och man måste sätta dem i första rummet och fråga sig vad blir bäst för barnet. Är det verkligen bäst för barnet om jag pratar illa med liksom barnets mamma eller pappa när det är hos mig eller lastar på min egen ilska eller ångest? Nej, det tror jag alla egentligen förstår att det är det inte. Så att, vi behöver hela tiden fundera om jag sätter mig i mitt barns kläder så att säga. Hur blir det då det här jag gör nu? Känns det inte bra? Försök att avhålla dig från det. Och då så skulle jag vilja säga så här, att person nummer två som är viktigare här, det är ju faktiskt du och hur du mår. Och det behöver du ta hand om själv, för du är en vuxen person så då måste du söka professionell hjälp om du behöver. Du kan gå enskilt till en psykolog och prata till exempel. Eller goda vänner, ditt nätverk, du kanske har någon du känner som har skilt sig och känner igen sig. Alltså, du kanske behöver träna mer än du har gjort tidigare, du behöver ta hand om dig. Allt det här du gör för dig själv för att må bra kommer komma ditt barn och barnets andra förälder till gagn genom att du så att säga får utlopp för det där som du går och bär på. Så att du liksom minsta möjliga mån lägger det på barnet eller på att gå runt och vara väldigt arg och förgrymmad på den andra föräldern. Det får man vara, men man får inte använda barnet som en kanal för det. Så att säga.
Skilsmässan mellan Elisabeth och hennes barns pappa blir bra och de bibehåller en fin vänskaplig relation än idag.
Men och vi firar jul ihop och ja, men så det har inte varit några konstigheter överhuvudtaget. Och även med ja, men våra familjer och släkt och sådär så har det inte varit konstigt alls.
Så småningom träffar hon en ny man.
Vi båda separerar med barn. Man kommer ut på andra sidan både lite mer skadad men också lite mer säker på vad man vill. Så han var ganska tydlig med vad han ville i sitt liv och jag kände mig ganska tydlig med vad jag ville. Så att det var ganska enkelt när det väl föll på plats.
Det bästa med varannan vecka livet är att lära sig hur man klarar sig själv som förälder med sina barn, berättar Elisabeth.
Jag har inte kunnat lägga de här jobbiga grejerna på någon annan och jag har fått inse att jag är kapabel att vara en förälder, att jag kan få mina barn att känna sig trygga och älskade. Och jag behöver ingen annan som ska hjälpa mig med det. Utan det har varit jättenyttigt för mig att bara lära mig att jag är en förälder. Jag klarar det här. Så på så sätt har ju det varit fantastiskt. Och att känna att jag är den enda som är här för dem varannan vecka. Det är jag som tar om de blir sjuka eller om de har för små skor eller om de ska bada och är arga. Så är det jag som tar allt det där. Och det har varit helt otroligt. Och även känna att jag ekonomiskt klarar det. Vilket är ju en stor fråga för många kvinnor framförallt. Vid en separation att känna att har jag råd? Och jag har ju vågat ta ganska stora steg sen dess. Att jag har även vågat säga upp mig från ett fast jobb, börja plugga vid 38 års ålder. Så jag har ju verkligen känt att så här, nu gör jag saker för mig själv. Från det beslutet så har jag varit lite mer egoistisk och inte bara tänkt på att följa med strömmen. Utan jag har tänkt mer på vilken ström vill jag följa.
Så det där att behöva göra fler saker själv sen man har överlåtit åt den andra kan absolut bygga självförtroende. Först kan man ju tvärtom känna sig ganska handfallen och dålig eller liksom, hur ska jag klara det här? Och liksom en hopplöshet kanske, för det är ju en del av krisen också, sorgen att gå igenom en separation. Men sen när man kommer ut andra sidan av det, då tycker jag absolut att det är något som man kan rapportera om. Att, ja, men nu är jag ju bra på det här, nu har jag lärt mig de här sakerna och också faktiskt lite kanske bredare i sin egen roll gentemot barnet, så här att man kanske tar sig mer tid ibland att leka med barnet om det är ett yngre barn eller liksom när man har barnet, att man breddar sin egen beteenderepertoar på något sätt, därför att det kanske inte finns någon annan där som kan göra det, eller liksom att man blir inte bara, jag hamnar inte bara i köket som mamma eller bara att bygga Lego som pappa, utan man får liksom bli bredare. Och det tror jag faktiskt är, det finns ju något positivt i det, verkligen.
Eftersom vi är särbos, jag och min nya kille, vi bor 4 mil ifrån varandra. Han bor inne i Skellefteå stad. Är ju mitt liv också ganska likt ett barn som lever varannan vecka. Jag packar ihop mig varannan vecka, så bor jag här i en lägenhet. Och varannan vecka så bor jag i ett hus med min kille utan barn.
Det är ju många som skiljer sig i Sverige, och det är väl ett uttryck också, tror jag, för det moderna och demokratiska och jämställda samhället. Att vi behöver inte leva kvar i relationer där vi inte mår bra eller där vi inte vill stanna. Samhället ser inte ut så idag. Vi har, de flesta av oss har i alla fall möjligheter att försörja oss själva, till exempel, även om det blir oftast betydligt tuffare som ensamstående. Men vi har liksom inte heller kulturella hårda krav på oss att stanna i relationer bara för att man ska eller man är gift. Så var det ju liksom tidigare i samhället. Så det tycker jag vi släpper ju efter lite i synen på. Det är många som säger att jag ser det som ett misslyckande. Jag tänker att det är ett väldigt tråkigt sätt egentligen att se på det. Man kan ju se på det som en kris, och man kan se på det som, ja, det här var ju inte vad vi tänkte från början. Nej, det var ju inte. De flesta gifter sig inte och tänker, ja, men jag kan ju alltid skilja mig. Det gör man ju inte, många i alla fall. Utan man vill ju att det ska hålla. Men saker förändras, livet förändras och människor förändras.
Jag ska erkänna att jag njuter av den tiden. Och jag tror att att många förhållanden hade mått så himla bra av att vara så här. Alltså att det är inte så att man inte vill vara med sina barn. Och man har ju inte som mål när man träffar en partner och får barn ihop att vi ska separera. Men ett förhållande som får de här luftiga dagarna tillåts ju att växa på ett helt annat sätt. Vi känner som ingen... Vardagsstressen blir mindre. Vi kan äta macka till middag. Vi kan äta chips till middag. Det är inte samma diskussioner i vardagen som det är när man har barn. Och det blir lätt giftigt i ett förhållande under småbarnsåren. Att man än känner att de gör mer. Att det alltid är lite anklaganden. Och om man ska åka iväg på fest 2 helger i rad, så har man dåligt samvete och den andra är lite bitter och hemma. Medan vi kan lägga alla de där grejerna på de veckorna vi inte har barnen. Vi kan åka iväg på en weekend med någon kompis. Man behöver inte ha dåligt samvete för att man lämnar barn och mamman till barnen eller pappa till barnen hemma. Utan man vet att de är på pappaveckan och vi kan bara njuta. Så att man blir... Det är mycket som är positivt med det också. Och tiden jag har den veckan med barnen är jag ju med dem mycket, mycket mer än vad jag var när jag bodde med dem på heltid.
Finns det fler fördelar med att vara förälder varannan vecka? Vi frågar KBT-psykolog Maria Farm.
Jag har hört det här, men jag kan inte direkt hänvisa till forskningen som personen pratade om, men det sägs i alla fall, jag tror att det stämmer, att separerade föräldrar är mer jämställda föräldrar än föräldrar som bor ihop. Jag tror att det finns forskning på det. Det låter dessutom inte helt orimligt, tycker jag. Och även min liksom, erfarenhet är att då måste ju den förälder som, och det är ofta pappan, långt ifrån alltid, men ofta, eller om vi ska säga så, oftare pappan än mamman, kliva upp lite mer och kliva in mer i föräldraskapet de veckor då som han har barnen. Så att det kan bli någonting positivt, att det faktiskt blir mer jämlikt och då mindre stressigt för kvinnorna. Det blir liksom utjämnat. Det är faktiskt någonting positivt med skilsmässa.
Ja, men man kan passa på, och jag som student, jag passar på att jobba extra de veckorna. Jag passar på att plugga. Jag kan sitta uppe på nätterna. Alltså det blir, man blir mer som den man var innan man fick barn på ett sätt. Och sen så kan man ägna verkligen, man kan ägna all sin tid åt barnen när man har dem utan att känna att man missar något annat. Så jag tycker ju på många sätt, och eftersom det här är mitt liv så måste jag ju som bara försöka acceptera det. Så på många sätt så tycker jag att det är jättebra. Och även då när man har ett barn med två diagnoser som vi har. Vi kan inte åka iväg. Man blir ganska låst. Så på så sätt blir det också väldigt ensamt under veckorna man har barnen. Och det enda man kan göra är att vara med dem hela tiden. Så då är det också extra skönt de här veckorna. Ibland kan jag ligga på kvällen när barnen är omkring mig. Och så kan jag ligga och skriva en lista i min telefon. Så här. Det här ska jag göra nästa vecka. Jag ska se den här serien. Eller jag kan... Så att jag har det som ett mål när allt känns jobbigt och ensamt. Att jag vet att men nästa vecka då ska jag ta ett fotbad eller bara så här små grejer. Så att jag har något att se fram emot på så sätt. Och sen under den veckan när jag sitter där med fötterna i fotbadet, då kan jag kolla på bilder av barnen och längta till dem. Så har vi också sagt det både jag och pappan att veckorna utan barn är väldigt nödvändiga för att orka och för att ladda batterierna. Man blir lätt trött annars. Så att för oss har det varit väldigt bra att få kliva ut lite grann och bara få känna att man får återhämta sig. Att bryta upp från någonting som inte var så där tydligt, där det kraschade verkligen. Att det är så många tänker att ja, men då kan vi separera. Men att man kan separera i det lugna vattnet också. Det behöver inte vara någon upprinnelse eller någon otrohet eller någon oförrätt. Utan det kan bara bli att man väljer att vilja få vara lycklig på något annat håll.
För dig som befinner dig i en separation, eller kanske precis genomgått den, vill Maria Farm skicka med några stärkande ord.
Det är säkert precis lika vanligt att man redan har separerat eller man lever i det här bonusfamiljslivet. Men det kan ju också vara så att man lyssnar på det här därför att man mår väldigt dåligt och man funderar på om man ska separera. Eller man sitter med sig själv eller med sin partner och det är väldigt jobbigt och tungt. För det är ju tungt, det är det. Och man kanske upplever att det är nästan allt man tänker på. Vad är det man svårt att tänka på annat? Och det är liksom, det känns som att man håller på att välja mellan pest eller kolera. Liksom. Och då vill jag bara liksom ett medskick i att i alla sådana här stora livsomvälvande kriser som det ju ändå är att välja att separera när man har barn. Och det kan vara andra stora viktiga val i livet också. Alltså att avsluta en arbete man har haft länge eller... Att göra en stor förändring där jag är väldigt osäker på hur det kommer bli sen. Då är det, skulle jag vilja säga, för väldigt många som värst tiden strax innan man gör det. Därför att man är så uppfylld av ambivalens och svåra känslor av att undergång nästan kanske. Att hur ska det här gå? Liksom jag kan inte stanna men det känns omöjligt att gå ungefär. Och då vill jag bara liksom skicka lite pepp med att för de allra flesta så blir det faktiskt bättre sen när man väl har tagit beslutet och man börjar ta tag i det. Det är jättetungt också på många sätt. Men då hamnar man i en annan fas av att ändå liksom börja bearbeta och ta tag i praktiska göromål. Kanske prata med människor, börja titta på nytt boende. Tänka på hur man själv ska bli som varannan vecka förälder. Så här. Jättetufft på många sätt också. Men för väldigt många blir det ändå skjuts. Liksom, att man då plötsligt får lite mer energi igen. Man märker att man är på väg någonstans. Man har tagit ett beslut som man ju ibland kanske har gått och funderat på i flera år från och till. Så det är ändå så att känner du liksom att det här är den väg du vill gå. Men det känns jättetungt, så vågar jag nästan lova dig att det kommer bli bättre på andra sidan, så att säga. När beslutet är fattat och när du har börjat prata med andra, då börjar det kännas lite bättre från alla flesta.
I nästa avsnitt.
Vi går runt och säger hallå, hallå. Och om jag inte minns helt fel så är det en kvinna som säger väldigt tydligt. Jag har redan svarat och sagt hallå.
Vad är det för röster Joel lyckas snappa upp när han besöker gamla byggnader i Sverige? Kan det vara röster från de döda? Och glöm inte att alla avsnitt av säsong 9 finns ute redan nu, helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela med dig av din livshistoria? Maila till kunskapsstudion@gmail.com.
Podplay, en del av